Han som utgav sig är temat för den här predikan. Vi började förra veckan med att läsa i Filipperbrevet. Staden Filippi i Grekland, dit Paulus efter lite om och men kommer till och predikar om Jesus, berättar om Jesus, och människor kommer till tro och så startas en församling där. Och så har Paulus en väldigt speciell relation med den här församlingen. Och han skriver, han sitter i Rom, ungefär 10 år har gått sedan församlingen startades till att Paulus skriver brevet. Och han sitter i Rom och han skriver så här: Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Det fanns liksom ett pulsslag i Paulus för den här församlingen. Han älskade de här människorna av hela sitt hjärta. Och han uppmuntrar dem att vara glada. Han uppmuntrar dem liksom att inte ge upp. Han uppmuntrar dem i slutet på kapitel 1 liksom att kom igen nu. Stå fasta i samma ande. Kämpa för evangeliet sida vid sida. Ge liksom inte upp utan verkligen lev för Herren. Lev på ett sätt som är värdigt evangelium. Sen verkar det ändå vara någonting i den här församlingen, som det är i alla församlingar och i alla typer av mänskliga relationer och sammanhang, så är det inte enkelt. Därför att vi har ibland så svårt att förstå varandra. Därför att vi har svårt att höra, vi har svårt att lyssna. Vi lyssnar utifrån våra egna perspektiv. Och så kan det ibland liksom bli lite fnurror på tråden. Och det verkar även som det vore det i den här församlingen. För att i kapitel 2 så börjar Paulus och så säger han så här. Från vers 1. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni får uppmuntran av hans kärlek. Gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. När jag läser det så hör jag ändå någonstans att Paulus, han är lite orolig för att det liksom kärvar i relationerna i församlingen. Att det är lite, och man kan tyda det, eller tyda det står väldigt tydligt i kapitel 4, vers 2, så är det två personer, Evodia och Syntyke. Så säger Paulus om dem, jag uppmanar dem att vara eniga i Herren. Så det verkar som att det är liksom lite tension, lite spänning. Och så är det i relationen, och ibland kan man tänka sig, hur ska vi få ihop detta? Men Paulus har ju någon typ av recept. Han säger, om det nu finns, och underförstått när vi ser detta, att hos Jesus Kristus finns det tröst. Det finns uppmuntran av hans kärlek. Det finns en gemenskap i den helige ande. Det finns medkänsla. Det finns barmhärtighet. Om det nu finns, vilket underförstått Paulus menar, det gör det. Då kan ni visa enighet, kärlek, vara ett i själ och sinne. Var ödmjuk. Det står i The Message, så står det så här, en liten annan enklare översättning, så står det så här: armbåga er inte fram. Smickra er inte uppåt, utan sätt andra människor före er själva. Ni vet att det finns ju en helig treenighet som är väldigt populär i vår tid. Det är jag, mig själv och mina. Men Gud, han utmanar det liksom, att få oss att inte hela tiden ha oss själva i centrum. Utan ha andra människor i centrum. Ska en gemenskap fungera, så behöver vi se till andras bästa. Och så ger Paulus liksom själva modellen. Och man kan säga att den passage som kommer nu i Filipperbrevet är själva kärnan i hela det här brevet. Och en av de kanske viktigaste texterna i Nya Testamentet. skulle jag säga det. En otroligt viktig text att meditera över, att läsa och att förstå. För han säger så här: för att ni ska kunna göra detta, var så till sinne som Jesus Kristus. Se på Jesus, hur gjorde Jesus? Då står det så här ifrån vers 6: han, Jesus, var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Det Paulus beskriver här, det är ödmjukhetens väg. Jesus, han ägde Guds gestalt. Han var Gud och är Gud från evigheters evighet. Men han räknar inte den jämlikheten som något, ett segerbyte. Det är ju någonting man visar upp, eller hur? Kolla, jag vann. Kolla vilken, jag är verkligen en mästare. Jag är fantastisk liksom. Jesus gjorde inte det. Han hade kunnat gjort det. Han hade haft all rättighet att göra det. Han räknar inte den jämlikheten liksom så högt, utan han utgav sig själv. Och det här ordet utgav är egentligen lite för tunt översatt. För det själva grekiska ordet handlar om något som töms ut, som dräneras, som liksom, ni vet, om man liksom riktigt kramar ur en trasa, det finns liksom ingen mer, själva substansen i innehållet är borta. Så kraftfullt är ordet. Han utgav sig, han tömde ut all den här härligheten och blev som en tjänare. Och egentligen så kanske ordet hade varit ännu bättre översatt, att han blev som en slav. Han som var Gud, han utgav sig. Han sa nej till alla de privilegierna och antog en slavs gestalt. Så från Guds gestalt så blev han en slav. Och han säger när han kommer hit: jag har inte kommit hit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för alla. Lärjungarna har på att fightas sinsemellan vem som skulle anses vara den bästa, den andligaste, den starkaste liksom. Och Jesus, han bara vänder på hela liksom steken och säger: det är inte alls därför jag är här. Och vill ni bli stora så behöver ni gå den här vägen. Och det är det Paulus säger här: var så till sinne som Jesus Kristus var. Hur var han? Ja, han tog inte sina rättigheter liksom och viftade och sa så här: jag har min sann rätt. Nej, han böjde sig ner. Han ödmjukade sig. Han uttömde sig. För vår skull. Och han antog en tjänares gestalt. Till det yttre blev han en människa. Han blev människa. Och han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden på korset. Så från att äga Guds gestalt, som är det högsta, så är Jesus nere på det lägsta. Och det står inte att han blev förödmjukad. Det står inte att han blev utgiven eller blev uttömd. Utan han gjorde detta. Han utgav sig själv. Han ödmjukade sig. Han blev lydig. Inget liksom ovanifrån, att Gud liksom sa: nu måste du göra detta. Utan det var Jesu eget val. Och han säger ju i evangeliet att ingen tar mitt liv. Jag ger mitt liv av fri vilja. Jesus hade en tjänares gestalt, men han hade också auktoriteten över sitt liv. Och ödmjukhet, att ödmjuka sig, det är att ha en auktoritet över sitt eget liv. Ödmjukhet är ett val. Att tjäna andra människor, att gå Guds väg, det är ett val som jag faktiskt kan göra. Precis som Jesus gjorde. Sen händer det någonting som Jesus själv inte gör, men som Gud gör med honom. Och vi fortsätter läsningen. Därför, på grund av att han gått ödmjukhetens väg, därför har Gud gjort något. Nu är det inte Jesus som handlar. Jesus har handlat i och tillåtit hela den här processen att gå ner. Och så står det, därför har Gud också upphöjt honom över allting annat. Gud har satt tillbaka Jesus på den position som Jesus frivilligt avsade sig. Gud har upphöjt honom över allting annat och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Fantastiskt. Och läsa det. Det finns, kära älskade vän, det finns bara ett namn genom vilket vi kan bli frälsta. Och det är det namn som är över alla andra namn. Det är namnet Jesus. Det är namnet Jesus. Så när du kommer och jag kommer och säger, Gud, jag vet inte, jag kan inte, men om du finns så ber jag Jesus att du ska hjälpa mig. Då åberopar du det namn som Gud har satt över alla andra namn. Det namn inför vilket alla knän, vi tar båda här då, för det är ju alla mina i alla fall. Alla knän ska böjas. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Det är han som då kliver in när du och jag säger, Jesus, du vet om mitt liv. Du vet om allt det som är så stökigt, allt som jag inte får ihop, allt som smärtar, allt som jag inte lyckas med, allt som inte funkar. Hjälp mig. Då är det han som kliver in. Han som för din skull uttömde sig. Han som för din och min skull blev en tjänare. Han som för din och min skull blev lydig ända till döden på ett kors. Han som gick så långt ner, alla för de alla trapporna, som man kan komma, för att lyfta upp oss. Och Bibeln beskriver detta, att stadigt väntade jag på Herren. Han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Han ställde mina fötter på en klippa. Han la en ny sång i min mun. Det är beskrivningen av frälsningen. Inte att vi är duktiga och klättrar upp och liksom vet att vi kan allt. Och vi får till allt. Och Gud, du ska vara så glad att du får ha med mig. Alltså vi är så chanslösa. Utan Jesus. Vi har inte en chans. Det är liksom. Vill jag på att ta en fotbollsliknelse, ska jag inte göra. Det är som att spela borta mot Real Madrid. Det är 0-8. Ja, det är som Stockholms riktnummer. Vi är chanslösa utan Jesus. Utan det är ju han liksom som kommer. Och han lyfter upp oss. Och han gör det. Inte liksom med någon typ av. Ja. Du är eländiga. Ja, du har ställt till det nu. Ja, jag kan väl ändå. Nej, han gör det av sån kärlek. Jesu Kristi ömhet. Jesu Kristi hjärta. Han älskar dig. Det är av kärlek. Han offrade sig på ett kors. Han älskar världen. Så älskar Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Du är älskad, min vän. Du är älskad av Gud. Guds kärlek är så utgjuten. Gud är så god. Han vill dig så mycket gott. Och han säger bara kom. Så får du komma och ta emot hans kärlek. Och när Paulus liksom har slagit fast detta, så säger han till församlingen sen, därför mina älskade, ni som alltid har varit lydiga, inte bara nu när jag var hos er utan ännu mer när jag inte är hos, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och då känner man, vad händer nu då? Jo, jag tänker, om Gud har gjort så mycket för oss, då finns det i den här tacksamheten en respekt. Helig Gud blir tjänare, slav för din och min skull. Då finns det en respekt som gör att när jag tar emot Jesus så tänker jag, wow, den bävan, den förundran liksom. Och då vill jag på något sätt bara säga, Gud, jag vill ge dig allt jag har. Men det som är bra är att Paulus slutar inte för att tänka, ska jag arbeta med fruktan och bävan på min frälsning? Kommer det bli superjobbigt? Ja, det kommer det bli. Men det är bra att Paulus skriver nästa vers. Och det är lite typiskt Paulus. Han drar till liksom en grej här, va? Och så kommer en annan grej där. Och ibland står de emot varandra kan man tycka. Men när man får ihop dem, då fattar man, ah, just det, det är det han menar. Så säger han så här, för det är Gud som verkar i er. Både vilja och gärning, för hans goda vilja ska ske. Alltså, arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. Ja, för det är Gud som håller på med dig. För att hans goda vilja ska ske. Så det är liksom, det dras samman här i någonting gemensamt på något sätt. Va? Det är egentligen det Gud vill säga, ta inte lätt på det jag har gjort för dig. Ha respekt för det. För jag verkar i dig för att min goda vilja ska ske. Paulus säger på ett annat ställe så här att jag har jobbat mer än de flesta. Men inte jag, utan Guds nåd som verkar i mig. Det är ungefär samma sak. Lite senare här i kapitel 4, efter tar det, för jag ska inte predika den söndagen, men jag tar den poängen nu. Då står det så här, Paulus säger så här, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Är det någon som känner igen den versen? Ja, ni nickar några stycken. Vad står det versen efter? Så det är så här, men ni gjorde väl som hjälpte mig. Allt förmår jag honom som ger mig kraft, men tack så mycket för hjälpen. Så liksom det här, den här spänningen, det här liksom både mänskliga, det gudomliga, liksom hur det liksom möts i evangeliet. Vi får vara människor. Och sen när Paulus liksom går vidare här, så märker man att relationer är så viktigt för honom. Och han är personlig. Nu kommer han prata om två olika personer som betyder väldigt mycket för honom. Den ena är Timoteus, som redan är presenterad, för han är presenterad som medförfattare i det här brevet. Och så säger han så här i vers 19. Jag hoppas nu, Herren Jesus, att snart kunna sända Timoteus till oss, till er. Så att även jag blir i gott mod när jag får veta hur ni har det. Och så säger han, jag har ingen som han. Ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker om sitt, men inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Paulus och Timoteus. Timoteus och Paulus. Den äldre, lite mer erfaren, och den yngre Timoteus, hur de liksom har en relation där man liksom betraktar varandra som en andlig far och som en son. Det är liksom inte bara att vi är med i samma förening, vi har inte bara samma verksamhet. Det är så knuten en djup relation i Jesus Kristus. Och Paulus, han säger, ingen är som Timoteus. Ni vet hur äkta han är. Och när jag läste det så tänkte jag så här bara, wow. Den här typen av relationer behöver byggas i Guds församling. Vi som är lite äldre, vi behöver se till att vi ser någon Timoteus någonstans. Som vi tar oss liksom an och säger, hej, vill du vara med mig? Jag ska lära dig allt jag kan. Ja, det går fort, säger någon då. Och någon som får växa in i en uppgift, en kallelse. Men inte bara för att en verksamhet ska fungera, utan därför att det finns ett värde i denna relationen. Och du som är ung, att vara lyhörd för att faktiskt ta rygg på någon som säger, den här personen, hon verkar ha med Gud att göra. Jag vill ta rygg på den här personen, jag vill lära mig, jag vill förstå någonting. Jag tror att en församling behöver bygga de här relationerna. Paulus, han var helt beroende av den här relationen med Timoteus. Och han visste att det är Timoteus som kommer ta det här vidare. Och det finns ju undervisning, två brev till Timoteus, de tar vi någon annan gång. Men de är ju oerhört intressanta och personliga. Sen talar Paulus vidare med en annan person i vers 25. Så står det så här: jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er. Bara ett sånt namn. Epafroditus, det kan knappt säga, till er. Min broder, medarbetare och medkämpe, som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behöver. Det verkar som att, eller det var så här att församlingen i Filippi, de hade en relation med Paulus och de gav pengar till karln. Alltså de stöttade honom ekonomiskt. Och då hade den här Epafroditus kommit från Filippi till Rom. En ganska bra resa, antagligen med ett bidrag. Och nu vill Paulus skicka tillbaka honom. Och det visar sig att han är Epafroditus. Han hade fått, det var en strapatsrik resa. Han hade nästan satt sitt liv på spel för att komma till Paulus. Och när han kom fram så blev han sjuk och höll på att dö. Men så blev han frisk igen. Och Paulus var väldigt glad för att, skönt att han inte dog den här brodern. Och så säger han, det är min broder. Det är min medarbetare. Och det är min medkämpe. Då har vi andra typer av relationer som vi behöver bygga i Guds församling. Att vi är syskon med varandra. Och vi är medarbetare. Vi jobbar tillsammans. Men inte bara det, utan vi kämpar tillsammans. Jag gillar det ordet, medkämpe. En medkämpe, någon som står och tar, nu tar vi kampen. Nu viker vi inte undan, utan nu är vi tillsammans i detta. Gud kanske har gett en kallelse att vara en Epafroditos. Som står som en medarbetare, som står som en medkämpe i Guds rike. Då ska du bara gå in med hela ditt hjärta i det, därför att du är helt nödvändig. Och alla behöver vi vara det i en viss betydelse. Att vi är Epafroditus personligheter som verkligen står vid andras sida. Så att Paulus, han börjar detta kapitlet med att tala om, kom igen nu. Det finns ju så mycket hos Kristus Jesus som gör att ni kan vara eniga. Som gör att ni kan bygga en kultur, en annan kultur, en Kristuskultur. Och kolla på Jesus om ni tappar liksom fästet, kolla på honom. Han som var till och som gick hela vägen ner. Och så ger han exempel på två typer av relationer som är viktiga för honom. Det finns ju många fler saker givetvis att säga i detta. Men jag ska nog inte säga så mycket mer nu. Utan jag tror att jag har predikat färdigt för idag. Det är väldigt frestande med en sån här skara som lyssnar så uppmärksamt som ni gör. För en pastor. Så att när predikningen blir långa får ni skylla er själva. För ni lyssnar så bra så att man blir liksom frestad att fortsätta. Amen. Halleluja. Men vi ska bedja. Och jag tror, vi kan komma fram musikerna här. Och jag tror faktiskt att det är så. Att du finns här. Som idag ska möta Jesus för första gången i ditt liv. Du kanske inte har fattat allt som har sagts här inne. Och kunnat sjunga till melodierna och känt igen alla orden och så vidare. Men du har känt i ditt hjärta att det här är någonting som stämmer. Det här är någonting som Gud. Det här är någonting. Och det räcker så. Det räcker så. Det står inte att Gud sände sin son för att vara en som fattar ska ha evigt liv. Det gör ju inte det. Utan så för vara en som tror. En enorm skillnad. Vi fattar inte allt. Eller hur? Det var någon som gjorde det, för det var någon som, ja. Men vi fattar inte allt, eller hur? Vi har inte allting på koll. Men däremot kan vi sätta vår tillit, Gud. Jag väljer att lita på vem du är. Och Jesus vill möta dig. Jesus vill möta dig som vill bli en kristen. Jesus vill frälsa dig. Jesus vill ta hand om ditt liv. Och det, jag kan säga så här, finns inget viktigare i ditt liv ever. Det är det viktigaste beslut du kommer ta någonsin, att säga Jesus, jag vill hänga på dig. Men så ska vi be också för varandra. Det finns så mycket behov i en sån här gemenskap. Jag vet det. Det finns många av oss, vi kämpar med hälsa. Vi kämpar med sjukdomar i vår kropp. Vi kämpar med saker på insidan som är tuffa. Och ibland är det tyvärr så att vi kommer till kyrkan med denna kampen. Vi lyssnar, vi hör. Och så går vi tillbaka och inget har hänt. Därför att detta är så svårt, att ta de här stegen fram och säga Gud, hjälp mig. Eller hur? För vad ska de andra tänka? Och vad ska de andra tycka? Who cares? Alltså vem bryr sig egentligen? Eller hur? Vi är behovets barn, var och en av oss. Och jag skulle vilja utmana dig. Du som bär något i din kropp som inte är bra. Det är helt naturligt, och det ska vi göra. Vi söker läkarvård, helt naturligt, helt rätt. Men vi är inte lika ivriga på att söka Guds vård. Eller hur? Det ena står inte mot det andra. Men idag vill Gud röra vid ditt liv. Han vill röra vid ditt liv. Och ni vet, det kan bli som för den spetälske Naaman när han kom till profeten Elisha. Så hade han ju en bild av att Elisha skulle göra massor med grejer, och han skulle liksom hjälpa den spetälske. Och Elisha, han är bara så här supertvär, som bara en profet kan vara. Han går inte ens ut och hälsar på karln. Han säger, ni kan hälsa honom att han går och doppar sig 7 gånger i Jordanfloden, så blir det bra. Vadå? Han lackar ju, jag har ju lika bra vatten där i det land jag bor, det kan jag ju hemma. Och han liksom har massor med ur, så han åker ifrån där i vredesmod. Tills det är en liten tjänare som säger till honom, men du Naaman, om det hade varit något svårt som profeten hade bett dig om, då hade du väl gjort det. Nu är det ju superenkelt, det är bara att gå och doppa sig 7 gånger i Jordanfloden. Alltså hur dum kan du vara att inte ens pröva det han säger? Han säger inte det rakt ut. Men ibland är det kanske så, för också vi har bilder av vad Gud ska göra. Så säger Gud, kom, ta 3 steg fram. Låt någon, en syster, en broder, lägga sina händer på dig och be för dig. Så kan Gud göra någonting. Vi som jobbar med förbön här, att det handlar om kärlek här idag. Gud har ett ärende, och det är av kärlek till oss. Det är av Jesu Kristi ömhet. Det var det vi liksom bar med oss, förebedjarna, in i den här gudstjänsten idag. Kärlek. Likadant mötesledaren bar med sig in där. Gud vill verka med sin kärlek. Så vi brukar ha den ordningen här. Att den här bänken här och den här bänken här är böneplatser. Och känn dig helt fri, kom och sätt dig här, så kommer det människor, förebedjare, församlingsledare som lägger händerna på dig och ber. Och det är inget magiskt i det, utan det är Gud som verkar genom vanliga människor. Gud verkar genom vanliga människor. Inget annat. Inget annat.